Att för predikan nämnde jag ju förut, uppkopplade för att sprida härliga nyheter. Och som lite underrubrik har vi också då enskilt och i team. Och när man tittar och läser apostlagärningarna som beskriver hur de första Jesustroende levde i tiden efter Jesu uppståndelse, så kan man ju uppleva att det fullkomligt andas evangelisation och mission. Att det var någonting som den första församlingen verkligen levde i. Och hela apostlagärningarna, ni som läser det nu och som lyssnar på predikningarna, vi kan väl hålla med om att det är väldigt mycket av sådana berättelser, sådana vittnesbörd i apostlagärningarna, just om hur de första kristna vittnar, predikar, förmedlar evangeliet på olika sätt och hur många människor gensvarar på evangeliet och kommer till tro. Det är som en lång uppräkning, och idag så tänker jag att vi försöker se det här lite större fågelperspektivet på apostlagärningarna. Det gjorde Johan den första gången också när han talade lite mer inledande om apostlagärningarna. Men idag så ska vi se på tematiskt vad det är som lyfts fram i apostlagärningarna. Och ett väldigt, väldigt stort tema är ju just det här med att människor vittnar om det de har upplevt. Och tittar man lite historiskt då, så kan man se att innan Jesus, från skapelsen och fram till Jesu död och uppståndelse, så var det en slags centrering in emot Jerusalem. Det var som en stor tratt som ledde allting in emot Jerusalem, och under några hundra år så var Jerusalem centrum för tillbedjan. Templet fanns där. Alla profeterna innan Jesus, som de skulle dö i Jerusalem. Det nämner Jesus själv i evangeliet, att det var väldigt viktigt att Jerusalem kom i fokus. Guds heliga stad som han hade utvalt. Det var även där som Jesus verkade till viss del. Han dog på Golgata som ligger i Jerusalem precis utanför. Han uppstod ur graven som fanns vid Jerusalem. Så allting där var väldigt inriktat mot Jerusalem. Och det var det judiska folket som var utvalt. Men sen efter Jesu död och uppståndelse så ser vi att då vidgas allt igen. Från att det har blivit liksom mindre in till Jerusalem, så vidgas det då och blir istället en utåtgående våg som blir större och större. Och om vi läser då i Apostlagärningarna 1 och 8, som är ett av, ska jag säga, Nya testamentets kanske viktigaste bibelord. Och det är i alla fall ett huvudbibelord i apostlagärningarna, det kan man absolut säga. Så ser vi det här perspektivet så tydligt. Vi har ju flera stycken som vi brukar kalla det för, sådana missionsbefallningar som Jesus har gett. Den vanligaste kanske är ju den i Matteus 28 som vi känner till. Men även i de andra evangelierna finns det missionsbefallningar där Jesus uppmanar de troende att gå ut och vittna om honom. Och här i apostlagärningarna har vi ju en sån också. Det här är ju det absolut sista Jesus säger innan han lämnar de kristna upp till himlen. Och vi ska ta och titta på de här olika perspektiven då i Apostlagärningarna 1, vers 4-11. Vi läser tillsammans så ni får sammanhanget här. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat och det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två vita män i vita kläder hos dem. De sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Det här är ju ett känt bibelord och jag ska inte lägga ut det så mycket, men jag vill fokusera på vers 8 här som är så stark och som ger det här trattliknande vidgande perspektivet. Ni ska få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. Det börjar alltså där Gud har samlat ihop allting, låtit sitt folk vara och tillbe under ett tag. Därifrån så står det att där ska det börja att vittnas. Men sen ska det gå ut ifrån Jerusalem i hela Judeen som var judarnas område där de levde lite speciellt. Samarien som var ett blandområde där man kan säga att de hade någon slags halvjudisk tro med lite inblandning av annat. Och judarna tyckte inte alls att de var speciellt heliga, de som bodde där. Det läser vi om i evangelierna. Men dit skulle evangeliet spridas ut till det här halvsekulariserade området. Och sen i hela jordens yttersta gräns ska det spridas. Så att det var i olika steg som den heliga ande hade planerat att sprida ut evangeliet. Så från att ha gått inåt så blev det en sån här utåtgående stark våg som Gud planerade. Och det är det vi får läsa om i apostlagärningarna sen. Hur steg för steg evangeliet sprids ut över den dåvarande världen. Och vi vet ju nu idag att det fortsätter att spridas än idag. Den här vågen fortsätter. Och ännu har inte alla människor i världen hört evangeliet. Alla folkgrupper, alla stammar har ännu inte hört evangeliet 2000 år senare. Men vi är inne i det. Och det är ju fascinerande i sig. Men apostlärningarna liksom är som en slags stark vågigångssättare. Det är det som är tanken med apostlärningarna. Att sätta liksom fart på församlingen. Gud visar genom apostlärningarna hur han börjar att inspirera de kristna där, genom att fylla dem med den heliga ande, att utrusta dem. Hur han sänder ut dem runt om i världen. Och vi är med i det idag. Vi får vara med i den starka vågrörelsen. Och det är ganska fascinerande. Hur det här härliga budskapet sprids ut över den då kända världen och gör så än idag. Och det som är intressant när man studerar då den här vågrörelsen, det är också att se att det var enskilda människor som du och jag, helt vanliga människor. Vi har varit inne på det i tidigare predikningar här. Filippos som var en vanlig person blev utrustad av Gud att sprida evangeliet. Och vi kan läsa i apostlagärningarna att en mängd olika människor, en del apostlar, andra var vanliga arbetare, enkla människor i församlingen, fick på olika sätt vara med att sprida evangeliet på mängd olika sätt. En del handlade med tyger, en del var bönemänniskor. En del bad för sjuka, andra predikade, andra vittnade. Det fanns en mängd olika sätt. Men Gud använde hela församlingen. En del jobbade diakonalt, stöttade människor och hjälpte människor. Men alla de här olika sätten verkade Gud genom den heliga ande så att evangeliet spreds. Och i avslutningen på apostlärningarna ser vi att då kommer Paulus också till Rom. Där det hade funnits en liten församling som hade börjat samlas innan honom, men han som kanske den som var hedningarnas apostel då, han fick komma till Rom och det blev liksom lite slutklämmen på apostlagärningarna. Där summeras allting när han anländer till Rom och där slutar det, och vi vet inte vad som hände riktigt sen med Paulus, inte utifrån apostlagärningarna i alla fall. Men tänk att vi är med i den här mäktiga vågrörelsen och att när vi läser apostlagärningarna så dras vi in i det här fantastiska, den här fantastiska planen som Gud har. Och jag tror att vi kanske ibland i dagens läge har tonat ner det här med mission och evangelisation en del. Tidigare generationer kristna, de levde mer i det, och man kan se det, man bara tittar på våra samfund till exempel. Våran församling här var ju en del av Örebro missionen från början. bara det namnet Örebro mission, det kan ju låta att man bara ska missionera i Örebro, och det är väl inte riktigt sanningen, men det var alltså en rörelse som andades mission och evangelisation. Man talade om inre mission och yttre mission. Jag är så gammal så att jag var med på den tiden när Örebro missionen verkade. Och då det var en inre missionen, det var evangelisation i Sverige, och den yttre missionen det var att man skulle sprida evangeliet över hela världen. Människor levde i den här. Och ni som är äldre känner nog igen det. Ni vet att det fanns människor som verkligen hade en missionsiver och som verkligen levde och gav allt de hade för att det här skulle kunna ske. Och jag känner att det finns många som gör det idag också. Men jag tror att i tidigare generationer så hade man fått grepp om det här med missionsbefallning. Hur viktigt det var att evangeliet skulle nå ut till alla människor. Både här i Sverige men också internationellt. Och det här är lite fascinerande ändå, att apostlagärningarna slår an den här tonen så starkt. Jag tror att vi har ett ansvar att ta upp den här manteln, att jobba med evangelisation, att jobba med mission aktivt och se vikten i det. För Gud är det här viktigt. Och det är ju så tydligt i apostlagärningarna att nästan hela boken, en stor del av det, ägnas just åt att beskriva evangelisation och mission. Mission kommer ju från det grekiska ordet missio, som betyder sända ut. Vi är utsända, alla kristna är utsända. Församlingen är sänd till världen för att förkunna de här härliga nyheterna om Jesus. Och evangelisation, det kommer ju från evangelium. Det är alltså goda nyheter, eller härliga nyheter som jag har valt att kalla det idag. Det är ju liksom att vi får berätta det fantastiska budskapet om Jesus. Båda de här orden har en djup innebörd, och vi ska inte fördjupa oss i det här mer, men det finns en stark innebörd i dem av att sända ut, att ge vidare det här positiva, glada budskapet som vi har fått. Och jag tror att vi behöver återta det här på något sätt i församlingen. Och det som är intressant då när man tittar i apostlagärningarna, det är också att man jobbar i team. Enskilda verkade, men man jobbade också i team mycket. Och det är ju någonting som vi själva har sett här i församlingen under många år. Hur starkt det kan vara när man är i team. Själv känner man sig ofta svag, och man kanske inte heller vet hur man ska förmedla saker. Men när man är i team, som vi var här nu. Nu kanske det varit en liten konstig uppställning här med teamet idag. Men det finns en styrka i att man hjälper varandra. Det varit ju väldigt tydligt här i alla fall att vi kunde hjälpa varandra i det här teamet. Och så är det ju team, att man stöttar varandra. Man har olika gåvor som kompletterar varandra. Och därför ser vi apostlagärningarna också hur det här var någonting som man använde sig av väldigt naturligt. Och vi ska läsa nu från apostlagärningarna 11. Vers 19-26. Apostlagärningarna 11, 19-26. Här är det ifrån Antiochia, där Barnabas och Saul då är i team tillsammans. Och den överskrift som är här, där evangeliet når även till hedningarna. Apostlagärningarna 11 och 19. Det som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Och man sände då Barnabas till Antiochia, och när han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, fylld av den heliga ande och tro, och en stor skara fördes till Herren. Därefter begav han sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog med honom till Antiochia. Under ett helt år var det tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Och jag läser ifrån kapitel 12 sen också här. Vi börjar så, vi stannar där. Det här var ju det första teamet då som vi läser om. Och här var det Paulus som då fortfarande hette Saul, som hade varit en förföljare till mot församlingen, som då den här gode brodern Barnabas som vi läser om här tog hand om. Och han tog sig an Saulus då, som var ny i tron, som hade levt själv nu under ett antal år uppe i sin hemstad. Och vi vet ju inte riktigt vad som hände med Paulus där, men antagligen gick han igenom en stark förvandlingsprocess där han umgicks med Gud och försökte landa lite efter den här starka upplevelsen som han hade haft på Damaskusvägen, som hade varit så omvälvande för honom. Nu så kommer då Barnabas och ber honom att vara med i team här. Och det blir ju väldigt bra, som vi läser. När de tillsammans börjar att tjäna Gud. Barnabas var den här en man som det står här, en god man fylld av den heliga ande och tro. Och vi kan läsa också om honom lite mer, att han verkade vara en väldigt bra person att relatera till människor. Han kunde stötta, och han var nog en väldigt bra stöd för Paulus, kan vi uppleva inom hela apostlagärningarna. Tog sig an Paulus, hjälpte honom in i olika sammanhang, skapade goda kontakter. Sådana människor är viktiga att ha i team. Det är det som är så skönt med team, att man kan hjälpa varandra. Och Paulus vet vi ju vad han hade för gåvor. Han var en väldigt stark apostel som hade fått en kallelse att vittna och predika för hedningarna. Men tillsammans blev de ett väldigt fint team. Och vi ser också hur det här teamet växer och förändras ut med vägen i apostlagärningarna. Vi läser ifrån apostlagärningarna 12, vers 24, till och med det 13 kapitlet, vers 4. Apostlagärningarna 12 och 24. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. När Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes, som kallades Markus. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallas Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsfursten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren fastade sa den helige ande: avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem. Utsända av den helige ande gick de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. Här har vi ytterligare en teambildning. Här är det lite större team med profeter och lärare står här som verkade tillsammans. Och de upplevde att Gud ville sända iväg de här bröderna, Barnabas och Saulus, för den här uppgiften. Så de ber, fastar, lägger händerna på dem och skickar iväg dem. Och så står det att de var utsända av den helige ande. Visst låter det härligt? Och det är det du också är, det är det jag är. Vi är utsända av den helige ande för att förmedla det här härliga evangeliet till människor. Men här har vi två stycken teambildningar som vi får beskrivet för oss. Så jag valde att läsa de här lite längre texterna för att vi ska få sammanhanget och förstå att det här är någonting som återkommer gång på gång i apostlagärningarna. Det här är bara två exempel. Sen är hela brevet full av olika teambildningar och grupper av människor som tjänar Gud på det här sättet. Och jag har funderat lite över det här. Vad är det som är så speciellt med team? När vi har varit ute nu så kan jag känna att det finns en styrka, som jag sa, i att man kompletterar varandra i team. Det verkar också som att när vi går i det här utåtriktade som Gud har tänkt för oss, så händer det mera. Jag nämnde det för ett par veckor sedan att jag förundras över att det verkar vara så enkelt att be för helanden. Ursäkta uttrycket, det kanske, jag hoppas ni inte tar det felaktigt nu när jag säger det, för det är bara Guds nåd som verkar och det är bara Gud och den helige ande som gör saker. Men är vi som hans enkla tjänare står där just och möter människor som är sökande, som är längtande, så känns det som att det är mycket enklare. Jag vet inte varför, men man känner, man får sån tro och sån förväntan och det händer så mycket när man är med de här människorna som längtar efter Gud, som vi kanske ofta får kämpa mycket mer med här i församlingen. Och det har förundrat mig många gånger, men jag tror att Gud har ett budskap i det också, att han kanske vill uppmuntra oss att leva mer i den här nära kontakten med människor som verkligen längtar och som har en hunger, som behöver få höra de här härliga nyheterna. När vi gör det så verkar det som att han på ett speciellt sätt välsignar. Han kommer extra mycket med den helige ande. Och han låter oss ha extra roligt också. För det måste jag faktiskt säga att det är. När man får vara med där. Och Björn skrattar här. För det har verkligen roligt när vi är i de här situationerna. Och det tror jag att alla här har upplevt ibland. När vi är med, kanske i barn- och ungdomsverksamheten. När vi är med på lyktan. När vi har gudstjänster där vi riktar oss utåt. Och möter människor och samtalar med människor som är lite nyfikna, som är på väg närmare Jesus. Att där, istället är det så att man kan känna en extra stor glädje där. Och jag tror att den helige ande vill att vi ska uppleva den glädje han upplever i det här. Att de goda nyheterna, de härliga nyheterna sprids vidare. Det var gott att få ha Janne med här idag, att han kunde ge ett litet vittnesbörd om den resa han har gjort. Det är fascinerande hur han har kommit hit. Och de sista veckorna har vi genom Guds stora nåd fått möta en del människor som verkligen längtar efter Jesus. Både Johan och jag, min pastorskollega, har haft spännande samtal. Daniel, som ni mötte här förut, har också haft spännande samtal. Det händer saker just nu. Både bland unga, medelålders och lite äldre människor. Där Gud möter på ett fantastiskt sätt. Och vi har haft spännande samtal. Och jag fick i veckan, eller förra veckan, reda på att jag ska ha dopsamtal nu i veckan som kommer. Det känns jättespännande. Men det här är också väldigt skört. Som Björn var inne på här. Så är det så att när människor är nya så händer det väldigt mycket i deras liv, och jag tror att vi som församling behöver stå tillsammans i det här. Så jag vill uppmana er att vara med och be för de här personerna som är på väg och närmar sig Jesus, som är på väg och närmar sig församlingen. För det är väldigt skört, och min upplevelse är också att nu för tiden så är människor, man är väldigt fundersamma kring en frikyrkoförsamling. Att komma hit en söndag till exempel är ett väldigt stort steg. Och vi behöver be och vara med och stötta och lära känna de här personerna och bygga ett förtroende så att de vågar komma hit. Att de vågar ta de här stegen och närma sig församlingen, även om de har lärt känna Jesus. Och så var det med den här mannen som vi av stor nåd fick be till frälsning med för 2 veckor sedan. När vi hade det här seminariet som Björn nämnde. En 43-årig man från Trollhättan. Vi träffade honom 2 dagar senare och det var en fantastiskt möte där han var väldigt öppenhjärtig med oss och delade från sitt liv. Och vi bad tillsammans där på restaurangen och han ledde oss faktiskt i bön högt. Jag, Johan Lundgren och Björn, vi bad lite högt. Och jag hade nog inte räknat med att han skulle be, men då när vi hade bett så började han bara be högt och ledde i bön där i restaurangen. Det var helt fantastiskt. Jag har nästan aldrig varit med om att någon nykristen har gjort så. Men det gjorde han. Han bad 1,5 minut där och sa amen. Och ja, precis som någon som har varit med 10-20 år i frikyrkan kanske. Fantastiskt. Men samtidigt så känner man också att det är väldigt skört. Det är väldigt skört att, och det är liksom ett stort behov av att vi finns med och ber för de som är nya. Och jag vill uppmana också när det kommer människor hit som har kommit till tro på olika sätt. Kanske på mässor så här och som inte är vana att gå i en frikyrka, en kyrka. Så är det viktigt att vi är väldigt visa. Att vi är kärleksfulla och varma i vårt mottagande, men att vi inte ställer för mycket svåra frågor och inte är för raka. För de är väldigt känsliga och jag märker ju där jag sitter i samtal att det här är ett stort steg nu för tiden att komma till en kyrka. Jag tror att vi behöver vara medvetna om det när vi möter människor, att vi har en stor ödmjukhet och respekt och kärlek och försöker vara inlyssnande. Och känner vi att man inte är så bra på det här att möta människor på ett väldigt finkänsligt sätt, så kanske man ska vara väldigt försiktig och säga någonting. Då ska man bara vara snäll och glad, kanske låta andra få sköta det. Men var väldigt kärleksfull och välkomnande. För det är en, och det här kanske känns lite konstigt att jag säger, men jag känner att jag vill att vi ska ha med oss det här perspektivet. Att det är vi tillsammans som församling som behöver vara den här varma, kärleksfulla familjen som omsluter människor. Och då gäller det att vi försöker vara väldigt mjuka och inlyssnande. Och bygga det här förtroendet som de behöver för att våga vara med i vår gemenskap. Och det här är en utmaning för oss alla. Jag lär mig hela tiden, jag tror du gör det också. Men att vi ska vara medvetna om att det kanske inte är som det var förr i tiden när människor bara vågade. De kom till tro och nästa söndag var de med i kyrkan och liksom sen döptes de nästa söndag och så vidare. Det känns inte riktigt som att de här människorna vi har fått kontakt med i alla fall, de har en mycket längre process nu för tiden. En lång väg kanske till att bara våga komma till kyrkan från att man har kommit till tro och så vidare. Så att vi behöver alfakurser, vi behöver de här mindre gemenskaperna som huskyrkorna också, där det är ett litet steg närmare. Och fler av de här personerna som har kommit till tro sista året har i alla fall börjat komma på huskyrkor nu. Och det är väldigt positivt. Så be för dem och jag vill inte nämna några vid namn och sådär här, men att är det så att du vill be och har specifikt, så kan du komma till mig så ska jag försöka ge lite mer information i så fall. Men visst är det spännande att vi får vara med tillsammans. Ska vi be nu tillsammans att Gud får använda oss var och en i olika team där vi finns, men också som enskilda. Vi står upp tillsammans och så ska vi be. Ja, Herre, vi vill vara uppkopplade, Gud, i det här viktiga uppdraget att få sprida härliga nyheter. Kom, heliga ande, kom. Kom och smörj oss till tjänst. Låt oss vara en få uppleva att du leder oss personligen där vi ska vara. Och en del av oss känner sig kanske inte som att vi ha gåvor på det här området att sprida de härliga nyheterna. Men på något sätt tror jag att alla vi kan få vara med. Alla kan hjälpa till praktiskt. Alla kan be. Alla kan på något sätt vara med. Visa oss vara en Gud hur du vill använda oss. Så att vi känner att det bär för oss. Låt oss få känna den här glädjen som du har över varje människa som kommer till tro, och den kärlek du känner till varje människa. Vi ber att vi ska få uppleva den i vårt hjärta. Att det liksom svämmar över av kärlek till människor vi möter. Av din kärlek. Gud, låt oss få känna den här glädjen att det är härliga nyheter som vi ger vidare till människor. När vi delar ut en bok, när vi kanske skickar ett sms, när vi ber för någon. Låt oss få känna en värme, en glädje i hjärtat. Att vi ger det viktigaste vi kan vidare till människor genom din nåd. Låt oss förstå också att det är bara du, heliga ande, som gör det här genom oss. Det är bara genom din nåd som verkar som det här kan ske. Tack Jesus. Tack för dem vi har fått se komma till tro nu på sista tiden. Det är väldigt skört. Men vi ber Gud att du ska vara med. Vi ber för den här medelåldersmannen som har kommit till tro. Att du ska bevara honom nu och hjälpa honom att komma in i en gemenskap, en kristen gemenskap här i våran församling. Vi ber för de andra som jag har haft kontakt med och Johan med på sista tiden här nu. Att du ska, och som vi har fina samtal med. Vi ber att du ska fortsätta verka dem. Låta dem få bli ännu mer stabila i sin tro. Och vilja gå dopets väg. komma till insikt om behovet av dig, Gud. Fyll dem med den heliga ande och låt dem få inlämmas i våran församling här på ett underbart sätt och komma med i huskyrkor där de trivs. Men Herre, utrusta oss allihopa i det här viktiga uppdraget. Låt oss känna en glädje och låt oss få hitta vår plats i ditt pussel. Amen.